Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en så otroligt intressant avsnitt med Sveriges PR-kvinna Dominika Persinski. Vi går in på tuffa grejer också, så när hon blev slagen, våldtagen, fick en gaffel i pannan. Och till och med så rispade hennes förra pojkvän henne med kniv när hon var gravid. Ja, riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Vi går in på den nuvarande relationen med en betydligt bättre man, nämligen förra finansministern Anders Borg, och hur de träffades. Vi går in på hennes karriär, popgruppen Arm of Lovers, modellkarriären, hur hon gjorde så otrohetssajten Victoria Milan exploderade i Sverige och massa mera. Här är kvinnan som har levt 9 olika liv i ett, Dominika Persinski.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Dominika Persinski.
Tack så mycket att jag får komma.
Stort tack att ha dig här.
Ja.
Så himla kul.
Tack så mycket.
Och vi sitter här och dricker julmust.
Mm, man vill ju få lite julkänsla nu. Jag tycker att det är rätt viktigt att man liksom ändå jobbar lite med julkänslorna. När allt annat är så deppigt som det, då tycker jag julen blir en härlig liten ljusglimt. Så mer julkänsla.
Men älskar du och Anders julen?
Jag älskar julen. Jag är bananas med julen. Så vem som än är ihop med mig får liksom... Det kommer med paket att, alltså, det ser ut som Disney, Fanny Alexander, och det blir mer och mer grejer för varje år, för man samlar ju på sig också. Men det blir fint, det blir bra liksom.
Vad är du mest stolt av? Vilket julpynt älskar du mest?
Nej, men alltså, jag har så mycket, jag vet ju inte liksom vilka jag skulle utse till kronan. Jo, men vet du vad jag har? Jag har faktiskt kulor som kommer från innan världskriget, från Polen, där jag, som jag vet inte, min familj har smugglat med sig när de bodde i Sovjetunionen, sen tillbaka till Polen, och de har kommit med mig okrossade till Sverige.
Alltså det här är en annan nivå på julpynt.
Ja, men de är jag jätterädd om. Men sen har jag förbrukningsjulpynt också som får gå i kras. Ja, de är väldigt vackra, handlåsta, tjeckiskt, wow, tillverkade i Tjeckoslovakien som det heter då.
Skulle du kunna tänka dig att vara julvärd?
Julvärd? Ja. För vad?
Nej, men för SVT-grejen. Vet,
jaha, du menar så? Nej, om det är direkt sant. Jag tror inte att jag ska vara värd hemma för ett julparty. Det skulle jag vara.
Ja, men det,
nej,
är
det tror jag inte.
Tror inte
jag vet inte. Nej, men då, eller jag vet inte. Man kanske får jättebra julstämning där också. Ja. Mm. Nej,
jag hade ju förut bara för att avsluta den här julprylen bara. Men jag älskar också julen jättemycket. Jag brukar ju lyssna på julmusik ibland liksom hela året. Om, typ. Och, men framförallt så har julpyntet kvar väldigt länge. Och ett,
och det är
år,
pinsamt.
Så. Du tycker det? Ja.
Mm, jag skäms lite när jag har mitt hänger kvar för länge. När jag ser så fan, nu ser jag grannarna hemma så framplanerade.
Ja. Ett år så tävlade jag en kompis om vem som kunde julpynta mest.
Mm.
Och då var ju båda singlar så vi hade ju inte några andra att liksom tänka på. Men då var det på den nivån att jag hade till och med min mikro, hade jag en julkrubba i. Så jag kunde inte använda min mikro.
För det är
att
jag väldigt hade trevligt.
Halm och du vet, massa, 17 Jesu barn och grejer. Och allt.
17?
Ja, men jag tror
inte
köpte
den enda
Guds
enda son liksom, här. Treenigheten.
Men, ja, men till det, du, när jag läste din bok också, du bannar bara religionen. Eller du bara tycker så här, fuck that shit. Liksom, det här, du
gav alltså, det låter ju mycket
exempel.
Värre än nu. Du får låta så hårt. Men, nej, men för jag mig är det ingenting.
Jag tycker ett bra exempel det man läste i boken när det var det här med att Abraham blev beordrad av Gud att döda sin son för att Gud skulle
testa hans lojalitet.
Testa hans lojalitet.
Ja, det låter lite
vilken jävla
psykopat.
Märklig story det.
Ja, visst är det det. Och man, jag är ju intresserad av liksom några gammaltestamentliga och nytestamentliga historierna, men man tycker inte det är lämpligt kanske att presentera dem för barn som sanningar. Jag vet inte. Det är min personliga uppfattning om barn och religion. Blandas inte jättebra. Man får välja självtänka när man blir vuxen.
Men hur ställer du dig till det? Vad har du valt?
Nej, jag har inte valt någonting. Jag gillar att fira jul. Alltså, jag gör det inte för... Jag vet ju att vi ska fira Jesus, men jag gör det mest för pyntet, liksom. Nej, så jag är en gammal vanlig ateist, liksom. Inget spännande. Men det var ju spännande kanske att vara ateist när man gick i en... Alltså, judiska skolan är ju inte en konfessionell skola i den meningen, men den har ju konfessionella inslag utanför liksom, vad heter det? Det ordinarie schemat, så att säga. Nej, men det var, nej, då var det mer spännande att vara ateist. Nu är man ju typ en bland alla, för nästan alla i Sverige är ju ateister, så det är inte så spännande.
Men tror du någonting händer efter döden, eller tror du man blir liksom en mask
bajs? Ashes to ashes, dust to dust. Nej, jag tror inte det händer så mycket. Man får passa på att ha roligt här.
Mm.
Eller hur?
Så är det verkligen. Jag måste fråga dig en fråga.
Mm.
Det var så att din kära man Anders Borg var här förut.
Mm, jag vet.
Ja, och då frågade jag honom så här, hur ni träffades.
Ja, och nu är inte det hemligt längre, så jag kan
berätta. Nej, och då sa han så här att, nej, men det där får du...
Fråga henne.
Jag tror han typ sa, nej, men det var kanske några gemensamma. Han svarade inte riktigt, jag kommer inte att ansvara, men han svarade hur som helst inte på frågan. Men han sa det att, nej, men det kanske kommer i någon bok sen, kanske, who knows. Och sen läste jag din bok.
Mm.
Superintressant bok, jättespännande. Vi ska prata om mycket saker där som jag bara älskar. Jag älskar ju också PR såna grejer.
Och det är
ju,
det är
du, du är ju PR-gudinna och gjort såna häftiga grejer så att det är helt insane. Så jag tycker det är jättekul att hoppa in på. Men till den frågan så jag frågade honom, försökte mjölka ur honom och han sa bara nej, blank nej. Men nu har det kommit ut, men kan inte du berätta hur ni träffades?
Jo,
för
det ska jag göra.
Jag tycker att den storyn är helt fantastisk. Det låter som två FBI-agenter.
Nej, alltså när vi träffades, sen blev det lite så med när vi väl träffades. Men vi träffades på så sätt att jag hade skrivit en artikel för den numera nedlagda SVT Opinion, någon sajt. Så här. Det var någon trevlig redaktörska som ringde och sa, man kan skriva om det här och så får man något valfritt ämne, 3000 kronor betalt, så här, whatever. Det går ju snabbt att skriva liksom. Så jag skrev en artikel om instegsjobb som blev ganska bra, liksom, delades tusentals gånger och sådär. Och så fick jag ett mejl från en person som heter Anders Borg som bara skrev vilken bra artikel. Och då var jag ju tvungen att fråga om det var den Anders Borg och varför han i så fall tyckte att en ganska liksom medioker artikel på temat men arbetsmarknadsinsats. Jag antar att han har läst ett par. Så då fattade jag kanske att han ville något med att skriva. Mejla till mig. För av alla som tyckte om artikeln och delade var det faktiskt bara en person som tog reda på min mejladress. Och sen började vi prata och sen så träffades vi då efter en månads liksom, textande och mejlande.
Och då var ni båda i relation också?
Ja, men alltså, du vet, jag vill inte göra så här jätteöverdrift av detta. För att jag var i relation en och en halv vecka samtidigt. Det var ju inte någon pågående affär. Liksom, utan jag sa som det var liksom, till min dåvarande partner. Liksom. Så det var ingen så här vänstringsorgie. Liksom, utan det var fort.
Fort?
Mm. Ja, ja, men man måste ju det. Ja, det kändes liksom inte... Det var inget liv som jag ville leva i alla fall. Nej. Kom jag fram till väldigt konkret att dubbelliv, det är inte för mig. Liksom.
Mm. Men då träffades ni på Arlanda?
Ja, precis. Då hade vi mejlat och skrivit och textat. Kanske ringt några gånger också. Alltså, du får säga det. För jag har ju skrivit det själv. Men jag tycker det var lättare och så här, mindre jobbigt att skriva om det än att så här prata på något vis. Förstår du vad jag menar? Jag har tänkt på det när jag har fått frågan några gånger. Jo, men alltså...
Men ni träffades på Arlanda i alla fall.
Ja, för Anders hade bokat hotellrum. Han skulle åka till Helsingfors dagen efter. Och vi skulle som två personer som... Vi skulle låtsas kindpussas utanför Pocket Shop. Och då skulle han ge mig nyckeln till rummet som han hade två kopior av. Och så skulle jag liksom gå upp på rummet. Sen skulle han komma 10 minuter senare. Så jag ser honom, han är, går in på Pocket Shop, jag går också in på Pocket Shop och så låtsas vi hälsa för honom, så hej, hur mår du? Och sen går vi, ja, så att ingen, alltså vi är ju rätt kända liksom. Så vi vill ju inte, ja skitsamma, vilken jävla grej. Jag orkar inte. Nej, men vi blev kära, så.
Fantastiskt. Mm. Och till den här, till reaktionerna sen efteråt, så fick ju då du en del skit också.
Ja, det var så konstigt faktiskt, så att det var... Ja, det var märkligt. Alltså, både Anders och jag fattade ju att det skulle bli att det var liksom ett medialt intresse kring att han och jag blev ihop. Det fattade vi. Men inte att det skulle ha så mycket och inte att det skulle ha en sån negativ klang. Framförallt mot mig då, som någon slags sköka som har förlett denna präktiga man. För så var det ju inte. Det var faktiskt han som tog kontakt först. Så det var inte så. Nej, men det var liksom, du vet, alla bilder... på mig. Man såg liksom hur bildredaktören hade jobbat. Det finns ju massa bilder på mig i redaktionerna. Liksom. Men alla artiklar var då färgsatta med någon bild där jag nödvändigtvis skulle ha röd klänning på mig. Liksom. Skökans färg. Sådär. Och det var insinuant och det var inte modernt tyckte jag. Det var en förlegad kvinnobild som liksom också i feminismens namn kan man säga målades upp. Då, ja, bland annat. Det var konstigt. Det var rätt jävla mangling för mig faktiskt. Jag är ju ingen medial oskuld. Det var inte när jag träffade Anders heller. Liksom, jag har haft my fair share av liksom mediestormar och grejer. Men det här var liksom ännu lite knasigare och drivet av någon slags konstig lust att vilja tycka någonting om två andra människors val av partner. Det är jättekonstigt. Det är väldigt viktorianskt. Det är jävligt märkligt. Jag tänker så här, har inte vi i Sverige kommit fram till för ganska länge sedan att alla får välja själva vem de ska vara ihop med? Och vad just du tycker om det är kanske inte jätteviktigt. Alltså inte du, jag menar som i vem som helst. Mm. Inte du. Alltså vi får ju välja själva vem vi ska vara ihop med. Eller hur? Utan att människor ska ha moraliserande synpunkter på ens val av partner.
Det var ju samma sak.
Omodernt.
Nej, men det var ju samma sak när prins Carl Philip och prinsessa Sofia.
Ja, det var hemskt faktiskt. Fy fan, säger jag.
Och jag vet att de mådde ju liksom jättedåligt.
Ja, men det tror jag är lite av en delad upplevelse faktiskt. För att det var lite samma, ja. Fast jag tror det var längre för henne. Liksom. Intresset ebbade ut lite snabbare för Anders och mig. Men det är ju för att de är ju kungliga. Liksom, så det kanske var... mer till och med. Jag vet inte, men väldigt likartat. Ja, absolut.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Om vi går tillbaka till din uppväxt. Född och uppväxt i Polen. Judinna. Om du kollar tillbaka på din tid i Polen, hur skulle du säga att den var?
Jag var född i Warszawa och bodde där från 0 till 7 år. Och kommer från en liksom etablerad, välutbildad naturvetarfamilj, liksom mamma matematiker, pappa civilingenjör, men liksom bra karriär i så mått att det fanns inga pengar i Polen, men liksom ändå titlar och sånt där liksom. Men inte så mycket pengar, men ingen hade ju så mycket pengar, så ett relativt välstånd var jag ju liksom uppvuxen med i, som då ensam barn, min bror föddes senare liksom, med jag hade ju live-in nanny och liksom mina föräldrar tog mig på teatrar och på operaföreställningar och på konstutställningar och på ballett. Och mina morföräldrar, som jag var enda barnbarnet till, också jättestort fokus på mig. Och jag var ett omhuldat barn. Liksom fem vuxna människor som egentligen, och jag var det enda barnet som utgjorde min liksom närmsta krets. Sådär. Så när vi flyttade till Sverige så gjorde vi ju inte det för att då gjorde vi en ekonomisk och statusmässig, alltså det var inte en klassresa ner, det var att kasta sig ut för klassstupet liksom. Och materiellt sett och liksom allting. Så när jag var 7 år så kom vi då till Sverige.
Varför det?
Nej, men det hade ju politiska orsaker. Alltså, Polen var ju en kommunistisk diktatur. Alltså, jag tror inte folk tänker på det. Man säger DDR så fattar folk. Och Polen var ju likadant. Människor liksom angav varandra, folk satt i fängelse för felaktiga politiska åsikter. Liksom. Det var ju det. Det var ganska grymt på andra sidan järnridån. Jag var där, så jag kan berätta. Jag minns inte heller så mycket. Men alltså, vi flyttade därifrån för att av skäl att man inte vill bo i en diktatur, en kommunistisk diktatur. Alltså, vi gjorde det inte av ekonomiska skäl, eftersom vi förlorade så mycket på att flytta till Sverige och bli liksom nysvenskar, alltså utlänningar. Liksom.
Men var ni rädda att någonting skulle hända om ni var kvar då?
Det var väl liksom, fanns en sån oro absolut liksom, att folk liksom kunde försvinna och liksom, man vet inte, hamnar de väl i fängelse liksom för, men det var ju rätt farligt liksom, och ha avvikande liksom uppfattningar och sådär. Så att då bestämde sig mina föräldrar när jag var 7 år, lite bakom min rygg liksom. Just också av den här anledningen, jag gick ju på förskola och sådär. Så om jag hade vetat att de planerade att fly till Sverige, kan det ha hänt att jag skulle ha berättat det för något barn på dagis som sen hade skvallrat vidare. Så det var därför de inte sa det, för att de liksom var rädda att jag, ja men du vet, barn blabbar på förskolan liksom, och barnen säger till sina föräldrar och vips sitter båda mina föräldrar i finkan liksom.
Ja, det där man har hört många
för det var olagligt att fly också, bara planerandet av en flykt var i sig en illegal handling liksom, som man. Så ja, nej, men så då kom vi till Sverige. Mina föräldrar sa till mig att vi skulle åka på semesterresa till Grekland och bada. Och packade massa liksom, du vet, 7 år, jag vet inte, hink och spade och luftmadrasser och shorts och badkläder och sådär. Och sen så tog vi bilen från Warszawa som ligger mitt i landet och kör norrut genom hela landet till där Gdansk och Gdynia, som är liksom kusten på Polen. Som, det fattar inte jag. Jag fattar inte att det var åt fel håll. Alltså Grekland är ju ändå söderut och inte norrut från Warszawa, men det var inte så mycket jag tänkte på. Kör vi ombord på en färja liksom i den här bilen. Och sen så kanske jag somnade liksom, för det var väl overnight eller något. Vi satt kvar i bilen liksom, så var vi framme någonstans. Och så körde vi av och vi skulle då, mina föräldrar var jättespända för vi skulle ju söka politisk asyl. Ja, det gör man ju vid ankomst. Och vi var ju inte i Grekland utan vi var i Sverige, men det fattade ju inte jag. Eller det var ingen som hade sagt det till mig. Så det var ju en dålig semester för mig liksom.
Nej, men gud vad oroliga dina föräldrar har varit då. Jag kan bara tänka själv om det är så att man hade flyttat därifrån och det är olagligt att fly.
Man söker asyl direkt när man kommer till liksom, passkontrollen. Ja, det var nog lite spänt liksom. Och sen var det ju så också att vi hade ju ingenstans att ta vägen. Vi hade ju inte en krona. Vi hade ingen bostad. Inga pengar. Alltså, polsk valuta var ju inte växlingsbart. Det gick inte att växla in då och köpa svenska. Alltså, de pengarna som du kunde använda där, de var fullständigt värdelösa utanför landet. Det var inte så här inflationer och allt. Det var så dåligt. Så vanskött allting. Så den här valutan som då, zloty som det heter i Polen, och vad vi än hade av den så var det bara... Det var bara kasta över bord liksom. Så då hamnade vi på någonting som var ett kontor. Där jag tror att min mamma kände någon som antingen arbetade eller var chef. Ett liksom mellanstorlek, nej inte jättestort, på Sveavägen. Där vi då sov på de här luftmadrasserna som jag hade tagit med oss. Som jag då trodde att jag skulle guppa i ett turkost liksom hav på.
Wow.
Så vi pumpade upp dem på kvällen. Och sen på morgonen så fick liksom... pumpa ut dem och rulla ihop dem så jättelitet och gömma dem i något så här dokumentskåp eller något sånt. Och så fick man inte tända lampan där, för att det är ett kontor liksom, och då, varför är det tänt? Någon kanske märker det, och det fanns, man kunde inte laga mat, det fanns ingen kök och sådär. Så där bodde ju vi ett tag, och så fick vi gå varje morgon vid 8 och komma tillbaka igen liksom 7-8 då. Så vi bara gick runt liksom på stan, men någonting måste ju ha hänt under tiden. Så vi kanske inte bara gick runt och var hungriga liksom. För jag började i skolan någon månad senare i första klass i judiska skolan då. Och då kunde jag ju inte svenska eller någonting sådär, och var nog lite förvirrad, men det löste sig det också, eller hur?
Vilka häftiga föräldrar du har.
Ja.
Alltså vilka krigare.
Ja, nej, men sen så var det väl liksom miserabelt ganska länge. För att vi väntade ju på att få ett uppehållstillstånd. Alltså inte en permanent utan tillfälligt som det var. Och fick avslag. Och sen så liksom på något sätt så blev det ett regeringsbeslut 2 år senare. Så att vi faktiskt beviljades politisk asyl. Men de här 2 åren var ju helt bananas. För att vi visste ju inte från dag till nästa om skulle de kasta ut. Och skulle få stanna, var bor vi liksom. Men i alla fall, så det jag märkte då att mitt liv hade ju försämrats jättemycket jämfört med liksom det här lilla omhuldade ensambarnet till en ganska liksom välmående familj. Liksom. Så att det var ingen som noterade mig längre från att jag var 7 år. Min mamma blev gravid också, jag fick min lillebror när jag var 8 och jag tyckte att liksom på något sätt, jag skriver det i boken, tyckte mina föräldrar abdikerade från föräldrarrollen. De hade a lot else on their plates, så att säga. Och inte att jag lämnades vind för våg. Det gjorde jag inte. Jag gick ut i skolan och liksom... Men jag fick inte någon direkt... Det var ingen som riktigt såg vad jag höll på med. Och jag hade nycklar. Jag åkte tunnelbanan själv till skolan varje dag. Liksom. Och på något sätt så liksom... Hur hemskt det än var... Så uppskattade jag rätt mycket att liksom kunna röra mig självständigt. Jag var ju väldigt liten. Det skulle ingen förälder låta sina... barn i den åldern idag, åka tunnelbana eller gå runt själva och sådär. Men,
vad pratar vi nu för ålder?
Ja, det började ju när jag var 7. Alltså.
Och det är jättelitet. Ja.
Nej, men det är för att det kostade att åka tunnelbana. Mina föräldrar kunde inte följa med mig, för de hade ju inte råd att köpa någon tunnelbanebiljett till sig själva. Jag fick ju såna busskort då. Nej, men på något sätt så det var... Jag såg de uppenbara fördelarna med liksom att vara självständig. Nackdelarna absolut, liksom, jag hade ju tappat så mycket i materiell status och bekvämlighet och uppmärksamhet från föräldrarna och så. Men jag såg andra fördelar med det, alltså liksom frihets på något sätt. Den perioden tror jag har format mig jättemycket liksom. För jag är fortfarande liksom ganska självständig resenär så att säga, i livet.
Verkligen. Men på vilket sätt har det påverkat det negativt då?
Nej, men alltså jag tänker jättemycket på det. Jag vet inte om just det har påverkat mig negativt. Alltså jag är jätteglad att jag bor i Sverige. Alltså verkligen, jag är verkligen jätteglad. Jag är glad att jag har ett extra språk. Jag pratar ju fortfarande flytande polska.
Kan vi köra polska resten av intervjun?
Ja.
Jag ska.
Absolut.
Ja, synd. Då blir det inte så bra intervju, för jag kan Ingen polska.
Något ord kanske, tjeskt.
Nej, jag kan faktiskt inte ett ord.
Men säg bara tjeskt, det betyder hej.
Tjeskt.
Mm, hej, hej.
Typ som Kerstin, eller? Kerst.
Ja, Kerstin. Det var bra uttal. Jag tycker du uttalar mitt efternamn väldigt bra. Väldigt bra, alltså.
Ja, tack.
Ja.
Vilka case, om du skulle kolla tillbaka på själv, skulle du vilja dela som tycker att men det här var väldigt spännande? Och det här
alltså, jag har ju skrivit i boken om så lite tokiga case, liksom, men... Jag tyckte liksom, jag fick ju jättemycket skit för det när jag jobbade med den här otrohetssajten som heter Victoria Milan, som gick från noll till liksom 250 000 betalande medlemmar i Sverige enbart på PR. Alltså man kan tycka vad man vill om det, bara fucking good job gjorde jag.
Nej, men jag tänkte på det då. Jag minns det när den kom upp. Jag minns då att jag såg dig där, och sen minns jag att du blev typ Nordenchef.
Mm.
Nordisk marknadsdirektör typ.
Ja, och det enda också, hur budgeten var PR. Ingenting, ingen annons, ingenting. Fick inte köpa annonsplatser. Bam.
Och jag tyckte den här var så himla bra. Jag tycker för att den här tycker jag verkligen... Så jag sa det till Ida, min fru, så här. Jag ska träffa Dominique imorgon. Och bara, den här grejen, det är bara så himla bra. Och inte bara för den... i sig, det är bara att det sättet så som du gör det, att du vågar göra det här som folk inte vågar göra, och att du kör det all in också, och att du hoppas på ett resultat, och sen så blir det också det resultatet, men framförallt att du vågar skjuta. Du vågar testa, du vågar göra. Så det...
Ja, det var roligt. Det var faktiskt roligt. Det var ett roligt uppdrag. Så här, det fanns många roliga uppdrag.
Men berätta lite mer om Victoria Milan. Och hur du kom in på det överhuvudtaget, vad du gjorde.
Nej, men alltså, jag vet inte. Det hade varit finanskris, och jag hade arbetat upp mig till en otrevlig skatteskuld på 500 000 kronor. Och det var ju risigt då också. Alltså, PR-byråerna strök med, liksom, fanns ju inga budgetar. Det är 12 år sedan nu någon gång. Det var lika risigt som nu. Det är lite risigare nu. Det är lite deppigare faktiskt nu än vad det var då. För då kunde man i alla fall träffa folk, fast ingen hade pengar och alla konkade. Det är lite deppigare nu än vad det var den gången. Men det var deppigt också. Inga pengar, liksom, skatteskuld. Och man måste ju betala av. Den kan ju inte liksom ha Skatteverket likviderande som mitt bolag. Så jag betalar av där. Jag biter ihop och bara... Ja, så det gjorde jag ju. Genom att jag såg den här helt sjuka, liksom, stortavlorna. Där det stod, gör livet levande, ha en affär i 2 dagar på tunnelbanan. Liksom. Jag såg på tunnelbanan, vad är det? Så var det ett ben på så här, mansben och kvinnoben. Fast man såg bara fötterna, så det såg ut som någon dansade tango. Jättetöntigt bildval var det. Gör livet levande, ha en affär, bildsatt med 2 par fötter som dansar. Nej, men jag satt och stod och gnuggade mig själv. Och jag bara, är det här? Liksom, det måste ju vara någon som skämtar. Det måste vara så här, ha en affär mot din bank, som man brukar vara otrogen mot din bank. Det här kan inte vara liksom... otrohetssajta. Imorgon kommer det komma upp nya stortavlor som då, haha.
Jag tror också, jag tror att det var skämt när det kom.
Ja, det trodde jag också.
Jag tror det var skämt. Jag tror att de försöker blåsa mig. Nej, men det här kan inte stämma.
Nej, men jag trodde också det. För samtidigt som jag bara garv, vad är detta? Alltså, då var jag på väg till mitt kontor, så kollade jag liksom resumédagens media. Så då står det ju, de här människorna ska lanseras i Sverige. Karn, norrmannen, ägaren, har hur mycket pengar som helst att annonsera för, men ingen vill ha honom. Och jag bara, yes. Och nu ordnar jag min skatteskuld, tänker jag. Och på samma dag, liksom av en slump, ibland händer saker så slumpmässigt, så blev jag uppringd av en debattredaktör på Aftonbladet. Så kan inte du skriva något positivt om det här? Du är ju PR-kvinna och liksom, du har ju drivit Love Search. Jag hade ju den här första dejtingsajten i Sverige länge sedan. Så skriv något positivt. Och då hade jag den här karen i bakhuvudet. Jag bara, han ska fan ringa mig och ge mig jobb. För jag är liksom verkligen nu... Så jag skrev en debattartikel som var så här, otrohetssajt är en bra affär för alla. Liksom fick den rubriken som. Och sen så publiceras den, och jag menar ju då att det är bättre att folk som ska ha vänster har en egen sajt än att de är på vanliga singel och ljuger, eller hur? Och lurar singlarna. Bättre att de håller på liksom här och så vet alla premisserna och sådär. Nej, men han ringde inte. Men då ringde något debattprogram på TV4. Jag bara, kan jag gå dit också då? För han kanske ringer då. Så var jag med och sa, det är bra, bla bla bla. Då ringer den här karen och då säger jag så här, hej, du ska anställa mig som din Sverigechef. Han bara, okej. Ja, det var väl bra.
Fantastiskt.
Men det var ingen annan som ville ha jobbet heller. Så.
Så himla, ja,
det var kul.
Fantastiskt. Och sen så drevs det upp till 100 000 medlemmar.
Ja, utan möjlighet faktiskt att marknadsföra den på något annat sätt än liksom, ja, genom PR då. Jättekul. Och sen så liksom folk frågar mig så här, vad tycker du om det? Så vad spelar det för roll vad jag tycker? Alltså, Folk får göra vad de vill.
Marknaden alltså, behöver uppenbarligen.
Ja, men alltså, jag känner så här, jag måste inte vara otrogen bara för att jag liksom, jag behöver inte äta hamburgare bara för att jag jobbar på Donken liksom. Så att, vad spelar det för roll vad jag tycker? Det är ju konsumenterna som ska tycka någonting, och liksom min privata uppfattning om huruvida det här är korrekt eller inte, den är helt irrelevant faktiskt, eller hur?
Har du någonting som du gör om du vaknar med och riktigt lack på någonting, eller att du får något sms eller samtal och du känner så här, fan, nu, det här var inte, nu är jag pissed off. Är det någonting du gör för att vända dagen till positivt?
Bra, alltså skitbra fråga, för att det är verkligen vissa dagar är verkligen fel sida. Nej, men jag brukar ju ringa Anders och prata av mig liksom, om han har gått eller om han, ja. Nej, men Anders är ju faktiskt min ventil för nästan allting liksom. Så om det är någonting som jag har problem med som stör mig, då ventilerar jag det med honom liksom. Så brukar han ge mig jättebra råd och,
vad säger han för någonting då?
Han säger kloka saker liksom. Man bara, men nu har det här och det här gjort det här, vad ska jag göra? Då brukar jag ha en ganska bra, ja, se på det så här och gör så här, och då brukar jag faktiskt lyssna på honom, och så är det skönt att ventilera också. Han är bra liksom. Det är skönt att ha honom att kunna ringa till när dagen börjar dåligt eller är dålig i mitten eller.
Vad har du lärt dig av honom som du har tagit med dig?
Nej, men han har alltså, jag vet inte om jag har lärt mig något så av honom liksom, men han har ju massa sidor som jag verkligen beundrar, och det är liksom hans enorma liksom arbetskapacitet, självdisciplin liksom. Jag vet inte alls som jag det har smittat av sig på mig, men det är sidor som jag liksom, egenskaper som jag beundrar väldigt mycket hos honom. Det finns mycket liksom. Men jag vet inte om det smittar av sig på mig att jag själv blir mer så, det vet jag inte.
Men du känns ju också som en arbetsmyra. Alltså,
jag är mer all over the place. Jag får såna här plötsliga energi-outbursts, och så gör jag jättemycket, mycket mer än vad de flesta andra gör på 2 timmar liksom. Och sen så liksom går jag ner lite igen, sen så får jag en till sån här energi-boost och så bap. Så, men han är mer jämn, han har en helt annan stamina, men jag är ganska ryckig i min liksom, motivation och energi liksom. Min dagskurva går lite upp och ner liksom.
Nu skulle få ge ett snabbt tips till en 20, 30 och 40-åring. Vad hade du sagt till en 20-åring?
Ut och res. Kör världen liksom. Nu är det världen som gäller mellan 20 och 30. Alltså plugga, jobba, vad som helst. Ut mellan 20 och 30. Sen 30, kör lite familj, lite kids liksom. Lugna ner dig. Mellan... Ja, alltså mitt tråkigaste årtionde kanske, jag vet inte. Att mellan 30 och 40 liksom är lite, jag vet inte, det är en liten fas när man liksom blandar. Nej, men liksom mellan 20 och 30, resa, göra allt man kan liksom. Sen, vad, hur gammal är du? Så jag
30, 35,
just 36. När fick du barn?
För 2,5 år sedan, så jag är 33.
Ja, det är väl precis lagom, tycker jag, om man nu ska få ha synpunkter på. Och så gjorde du en massa galenskaper innan, och liksom sen landade du lite i familj. Ja, men det är skitbra ju. Och nu är du liksom ett karriäristpappa liksom.
Ja, exakt. Jag har ju stått utanför här till och med och kört julsånger i en sån här plast jultomtedräkt från sexbutik.
Nej, varför det? För pengar.
Nej, det var inte så mycket ekonomiskt. Jo, nej. Jag fick faktiskt, det var någon som slängde 5 kronor i ryggen på mig.
Men för kul eller?
Ja, men alltså att vi stod i sån här latexdräkt och så stod vi och sjöng julsånger. Alltså dom på gitarr.
Du kan få komma hem till mig och spela liksom. Och sjunga. För fan vad jag älskar julsånger. Nej, alltså.
Det är fantastiskt. Ja. Lussa och sådär.
Åh oh, gud, jag vill göra det. Min också... dotter sjunger väldigt bra, hon kan lussa för mig.
Härligt. Men du, stort tack att du kom hit.
Det var jättekul. Tack så mycket.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
Ja, man får lära sig att hitta mitt jävla namn. Alltså, Dominika Persinski. Alltså, det blir inte... Det, alltså, man får söka. Så finns jag väl där på Insta och så. Men jag har ett svårstavat namn. Jag köper det. Liksom. Men, man får pröva sig fram.
Fantastiskt. Stort tack att du kom hit.
Tack så mycket.
Fram Gang Spotty with Alexander Calera.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.